الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشاتر تبينهم كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام أو الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وفي آر كابتلة أوم فري بيلغا بانر الصلاة التطوع فري بيلغا بانر وفي فتشاتر فتفارند أطالة أوم صلاة الوتر وقيام الليل. Och där nämner författaren hadith 407 från Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: låt den sista bönen ni ber på natten vara witr. Muttafaqun alaih. Och Talq ibn Ali radiyallahu anhu sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: det bes inte två witr under en och samma natt. Berättat av Imam Ahmed, och de tre, och den är autentisk enligt Ibn Hibban. Nah. Första hadithen som är Bukhari muslim, så säger profeten alaihissalam att låt witr vara den sista bönen ni ber på natten. Nah. Denna hadith ska inte förstås som att det är förbjudet att be någonting efter witr. För många förstår det på det här sättet, och man får ofta den här frågan: om jag bett witr, kan jag då be mer efter witr? Och då är svaret: ja, det kan du. Denna hadith är en indikation på att, yani typ, försumma inte witr. Yani gör witr, avsluta er salat med witr, så att ni har gjort den. Men den tyder inte på att det skulle vara förbjudet att be någonting efter witr. Varför? För profeten alaihissalam bad själv två raka sittandes efter witr, som vi har gått igenom. Han bad två raka sittandes efter witr, vilket tyder på att det är tillåtet. Och han uppmanade också sahaba en gång när de var på resande fot att be dessa två raka efter witr. Och det tyder på att det är tillåtet. Så det är yani istihbab att avsluta sin nattbön med witr, men man får, om man vill, be någonting efter det. Och då säger vissa ulema, speciellt om man har en orsak till att be respektive bön, som till exempel en person får, han ber witr innan han sover, och så får han en väldigt grov mardröm. Han får en mardröm, och då har det nämnts i hadithen att man kan gå upp och göra wudu och be två raka. Man kan ändra sida och så vidare, söka skydd från shaitan om man får en mardröm och så vidare. Och en av de sakerna som han nämns är att man kan be två raka. Det får han göra, eller hur? Eller han går upp, kan inte sova, han går upp och gör wudu. Då kan han göra två raka för wudu. Eller han kan göra salat mutlak. Han kan gärna be frivillig bön, men han gör inte om sin witr. Och det är det som är budskapet i den andra hadithen: la witrana fil layl, och la witrani fil layl. Man ber inte två witr på en och samma natt. Yani witr gör man bara en gång. Okej. Okay. Man ber bara en witr per natt. Den här hadithen är också viktig. Och det är att har man gjort witr, till exempel innan man sov, så kan man sen inte gå upp och be och göra en till witr. Man får gå upp och be som vi nämnde, men du får inte göra en till witr. Den första witr som du har gjort, den räcker. Då finns det en fråga som kallas för naqd al-witr, att upphäva witr. Och vissa lärda har sagt att det är tillåtet. Och det innebär att du till exempel ber witr klockan 10, du går och sover, och så vaknar du 4 på natten och du vill be igen, och du vill göra en till witr. Då börjar personen sin bön med att be en raka och avsluta den. Då lägger han ihop den en raka med den rakan som han bad innan han sov. Då blir det 2. Och sen ber han det han vill, och sen ber han en till witr. Okay, det kallas för naqd al-witr, att upphäva witr. Men al-jumhur, majoriteten av de lärda, säger att det här inte funkar. Det här är fel. Baserat på denna hadith, man ber bara en witr per lejl, per kväll. Och att, som Sheikh ibn Uthaymin säger, eller Sheikh Abbad säger, att vad händer när du gör på det här sättet? Då ber du istället 3 witr på natten. En innan du sover, en när du vaknar, och sen när du avslutar bönen. Och hadithen säger att du ber bara en. Så nu gör du saken ännu värre, du ber 3. Och att profeten Alisatasalem själv inte gjort det. Han bad efter witter, men han bad inte om sin witter. Han nollställde inte sin witter. Vilket tyder på att det här inte går. Och sen nämner de också logiskt. När du ber witter innan du sover 10 på kvällen. Sen går du och sover, du tappar wudu, sen går du upp, du gör wudu och du ber en raka. Kan du slå ihop den bönen med den bönen? Har de någonting med varandra att göra? Nej, det är två helt skilda böner. Du kan inte göra en raka som du ber 6 timmar senare till en del av en annan bön. Det här finns inte i islam. Att du kan göra på det här sättet, eller hur? Kan du be halva fajr och sen avsluta och sen be halva fajr efter några timmar? Det funkar inte på det här sättet. Så det korrekta är att man bara ber en witter per kväll. En mes'ala som vi diskuterade lite förra veckan tror jag. Det händer ofta i Ramadan att en person i speciellt de 10 sista nätterna av Ramadan, han vill be extra på natten. Okay? Samtidigt så vill han be tillsammans med jama'a. Han vill be tillsammans med imamen. Och då har jag nämnt i hadithen att den som ber med imamen, man qama ma'al imam hatta yansarif, faka'annama qama al-layla. Då har jag nämnt i hadithen att den som står och ber med imamen tills han är färdig får belöningen av att han har bett hela natten. Så vad händer? En person kanske planerar i Ramadan, jag vill be senare på natten, jag vill be min witter senare. Så han ber 10 raka med imamen och sen lämnar han. Han ber inte witter med imamen. Då får han inte den här belöningen av att han har bett hela natten. Utan du ska stå med imamen tills imamen är färdig. Okej? Okay? Så hur kan du gå runt det här? Om du vill stå med imamen och du vill inte be witter. Då så säger man här, vissa lärda har sagt, att du ber med imamen och när imamen ber witter och gör taslim och säger assalamu alaikum, så ställer du dig upp och ber en raka'a till. Okej? Okay? Yani tashfa. Du gör att det blir ett jämnt antal. Och sen avslutar du. Då har du fortfarande bett med imamen hela hans bön. Du har inte lämnat honom innan han är färdig. Och du har inte heller gjort witter. Så du kan be witter senare. Okej? Okay? Vissa ber till exempel det som kallas för taraweeh. Och sen vill de be tahajjud. Vilket ber senare på natten. Vi de senaste åren har väldigt korta nätter. Så att vi ber oftast en kortare taraweeh. Men ibland, som i Mekka och Medina, så ber man taraweeh. Och sen vid 1-2 på natten, de 10 sista nätterna, så ber man tahajjud. Så vissa vill be så mycket som möjligt. Då kan man göra på det här sättet. Att han ber taraweeh. Och sen avrundar han på det här sättet med imamen. Och sen så ber han tahajjud på natten och gör sin witter då. Det är tillåtet. Som Imam Ahmed och vissa andra lärda har nämnt. Nästa hadith handlar om vad man läser i witter. Och det är hadithen som berättas från Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Och Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu säger här att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade göra witter med att läsa Sabbih isma rabbika al-a'la och Qul ya ayyuhal kafirun och Qul huwallahu ahad. Berättad av Imam Ahmed Abi Dawud Nasai som la till och han gav endast, eller gjorde endast salam i slutet av bönen. Och i Abi Dawud och Tirmidhi liknande från Aisha radiyallahu anha. Och där så sa hon att han läste en av dessa sura i varje raka. Och i den sista rakan, Qul huwallahu ahad och el mu'awwidhatayn. Yani surat al-Falaq och surat al-Nas. Nah. Här har vi iddat masail, flera stycken frågor. Det första är då att när man gör witter 3 raka, som vi har nämnt, så är det sunna att läsa dessa 3 sura. Surat al-A'la och al-Kafirun i andra rakan och al-Ikhlas i tredje rakan. Och vissa av ulema som Sheikh ibn Uthaymin och andra nämner att det finns en hikma bakom detta. Och det är att surat al-A'la talar om våran skapelse, begynnelsen, var vi kommer ifrån, vikten av att rena själen. Och påminner oss om att inte lägga för mycket vikt på det världsliga livet. Utan lägga vår fokus på nästa liv. Och surat al-Kafirun är en sura som också påminner oss om ett tawhid, al-ikhlas. Att ta avstånd från kyrk och all form av kyrk. Och att endast dyrka Allah Azza wa Jal. Och surat al-ikhlas är på samma spår en sura, ett kapitel om uppriktighet, al-ikhlas. Och att särskilja Allah med hans vackraste namn och egenskaper. Och inte sätta någonting vid hans sida. Och minns ni då vi också talade om vad man läser innan Fajr, de två raka före Fajr? Då sa vi att man också läser Kafirun och Al-Ikhlas, eller hur? Och kom ni ihåg den här visheten som vi nämnde? Att de lärda säger att det här indikerar på att vi muslimer påbörjar våran vardag med tawhid och avslutar våran vardag med tawhid. Yani, och det är så vårt liv ska vara. Det ska präglas av tawhid från början till slut. Allting vi gör är för Allah Azza wa Jal. Vi börjar med tawhid och vi avslutar med tawhid. Och må Allah ta våra liv på ett tawhid. Amin. Ja. Så här nämns då det första sättet, och det är att man gör tre raka. Man läser Subhisma Rabbikal A'la i första rakan, Qul ya ayyuhal kafirun i andra, och Qul huwallahu ahad i tredje. Det andra sättet som nämndes är att man gör på samma sätt fast i sista rakan. Så läser man Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq och Qul a'udhu bi rabbin nas. Okej. Men det här tillägget att lägga till en mu'awwidhatayn, al-falaq och al-nas, är enligt vissa lärda da'if, det är svagt. Det är tillägget, inte autentiskt. Men vissa lärda har sagt att den är hasan, som Ibn Hajar, Sheikh Albani och så vidare, säger att det går att läsa detta. Och det är även en åsikt hos Shafi'iyya och vissa Malikiyya att man kan läsa detta. Och Sheikh Ibn Uthaymin säger att gör man det ibland så är det en bra gärning. Det är okej att göra det ibland. Att man då kan variera på det här sättet. Och en till sak som också är viktig att tillägga, att det här är en sunna. Som Ibn Uthaymin här nämner, att det som är wajib att läsa, det är al-fatiha. Och vad som är utöver det är sunna. Och det är alltid bäst att hålla sig till sunna. Så att läsa de här tre sura är det bästa man kan göra. Och den sista lärdomen från hadithen är också att han gav salam i den sista rakan. Yani han bad dessa tre raka ihopsittandes med en tashahud. Kommer ni ihåg att vi i förra lektionen nämnde tre olika sätt att be witr på, om man ber tre raka? Och vi sa att två är korrekta och ett sätt är fel. Kommer ni ihåg det? Om du ber witr tre raka, så finns det tre olika sätt att be, att utföra det på. Två är rätt och ett är fel. Minns ni dessa tre sätt? Om vi börjar med vilket sätt är fel att be witr på om man ber tre raka ihopsittandes. Har vi någon där längst bak? Att man ber den som maghrib med två tashahud och en taslim. Det ska inte efterliknas vid maghrib som det har nämnts i hadithen. Och de två sätten som är korrekta, hur kan man utföra den? Två avsluta, stå upp och be en. Stämmer. Och det andra sättet? Som är hadithen. Tre på raken med en taslim och en tashahud på slutet. Ahsantum. Ja.
Fråga på, man kan inte göra 1 plus 2, eller?
Tvärtom.
2 plus 1.
2 plus 1, inte 1 plus 2. Det är också en... Ja. Också en faida här som nämns i hadithen. Att efter att profeten alaihi wasallam bett witr, så brukade han han brukade säga subhan al-malik al-quddus, subhan al-malik al-quddus, subhan al-malik al-quddus, tre gånger efter att han bett witr. Och den här tillägget är också autentisk, det är också en sunna. Och han brukade höja rösten, han gör för det här sautet. Ja. طيب. Nästa hadith berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alayhi salatu wasalam sa: "Awtiru qabla an tusbihu." Be witr innan det att morgonen kommer in. Rawahu Muslim. Och Ibn Hibban: "Man adraka as-subh wa lam yutir fala witra lahu." Att den som alltså fajr kommer in på, den som inte hinner be witr innan gryningen har ingen witr. No. Här nämns ett ämne som vi också var inne på lite förra lektionen. Och det är tiden för witr och nattbönen. Kommer ni ihåg den tidsramen man har på sig? Vad är tidsramen för nattbönen och vitter? Khalid. I tidsramen. När börjar den och när slutar den?
Efter
Isha till Fajr. Precis. Efter Isha till Fajr har man på sig att be witr. Och vi sa till och med, om man är musafir, om man gör jam taqdim, man ber al-Isha tillsammans med Maghrib på Maghribs tid, så kan man direkt efter det be witr. Trots att den egentliga tiden för Isha inte gått in. Men för dig är det tid för Isha. Så du kan då be witr. Tayyib. Här nämns då be witr innan det att morgonen går in. Och att den som inte bett witr innan fajr har ingen witr. Man ska göra salat al-witr innan det att fajr går in. Och vi nämnde också detta i hadithen att be methna, två enheter. Och om ni fruktar att fajr är på väg in, så avrunda med en raka. Yani man ber al-witr innan det att fajr går in. Och här är också viktigt att förstå sig på vad menas med att fajr går in, yani tiden för fajr går in. Inte att salat al-fajr börjar. Det är skillnad på det. Yani idag till exempel, fajr gick in 5.30 eller? Typ 5.30. Låt oss säga att på appen där det står bönetiderna så står det att fajr började 5.30. Då har du på dig till 5.30 att be witr. Okej? Även om man till exempel ber fajr klockan 6 i moskén, en halvtimme efter, då kan du inte be witr till klockan 6. Det finns en sån åsikt, men vi sa att den är ganska udda. Och det korrekta är, som här bekräftas av haditherna, att tiden för el-fajr, tiden för el-witr är fram till fajr. Yani tiden för att fajr går in och inte själva fajr-bönen. Okej? Okay? Men, vad händer då om en person är glömt att be witr eller försovit sig? Den här första hadithen handlar om en person som inte bett witr med flit. Han glömde, eller han säger, jag ska inte be witr, jag ska sova. Och sen gör de adhan för fajr. Och då säger han, jag vill be witr. Då säger vi till honom, tyvärr, jag kan inte be witr. Tiden är ute. Du har ingen chans att be witr. Du har förlorat din möjlighet att be witr. Men, ett annat scenario. En person avsåg att be witr. Och gick och la sig, han ställde väckarklockan, klockan 5 jag ska gå upp och jag ska be witr. En halvtimme har jag på mig till att fajr går in. Men sen försov han sig. Han vaknar klockan 6. Vad gör den här personen? Vad säger ni? Han kan be den. När? När han kommer ihåg den. Namn, vissa lärde har sagt det. Men det som verkar vara säkrast är att man ber den efter fajr. För som det nämns i hadith Aisha radiyallahu anha, att om profeten a.s. missat fajr, eller missat qiyam al-layl, så brukade han ta igen den på dagen. Och han brukade be 12 raka. Han tog igen den på förmiddagen mellan fajr och duhur. Och bad den då 12 raka. Okej? Okay? Så en skillnad här på. Den som inte avsett att be witr, han tar inte igen sin witr och han tar inte igen sin qiyam al-layl. Okej? Okay? Det är samma sak som alla sunna böner. Om du inte ber rawatib, då kan du inte ta igen dem för att du har missat dem. Men om du avsåg att be dem, och samma sak med nattbönen, och sen missade dem eller glömde bort dem, då kan du ta igen dem. Okej? Okay? Så avsåg man att be witr, men man glömde bort den eller försovde sig, så kan man då ta igen den, vilket nämns i nästa hadith. Man nam an al-witr aw nasiyahu falyusalli idha asbaha aw dhakar. Att den som försover sig till witr eller glömmer bort den, ber den då han vaknar eller kommer på den. Berättat av al-Khamsa illa an-Nasa'i. Så man kan då ta igen den på dagen. Och som här nämndes att profeten a.s. brukade ta igen den med ett jämnt antal. Yani har du som vana att be till exempel witr 3, så ber du på dagen 4. Hade du som vana att be 5, så kan du be 6. Eller du kan be 4. Och här nämner också Ibn Uthaymin att det här bevisar hur viktigt det är att be witr och nattbönen i islam. Att det till och med är en bön som om man missar den tar man igen den. Mashallah. Men det är inte wajib att ta igen den. Och subhanallah, till och med då han nämns i hadithen om att en person avser att be nattbönen, men sen försover sig, så får han ändå belöning för det. Och det blir som sadaqa till honom. Men tar man igen den så får man självklart ännu mer belöning. Nästa hadith berättas från Jabir radiyallahu anhuma, där han säger, Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Man khafa alla yaquma min akhir al-layl falyutir awwalahu, wa man tamia an yaquma akhirahu falyutir akhirahu aw akhir al-layl, fa inna salata akhir al-layl mashhudatun wa dhalika afdal." Han nämner profeten alayhi salatu wassalam att den som befarar att inte vakna den sista delen av natten ber istället witr den första delen av natten. Men den som tror sig kunna vakna den sista delen av natten bör be witr i slutet av natten, då bönen den sista delen av natten är bevittnad, vilket är bättre. Och denna hadith är berättad av al-Muslim. Denna hadith handlar om den bästa tiden att be witr på, om man har valmöjligheten. Och vi nämnde ju tidigare att profeten alaihissalam, som Aisha sa, bad witr i början på natten, i mitten av natten, och han avslutade med att be witr i slutet, eller qiyam i slutet av natten, den sista delen av natten. Det var det som han gjorde de sista dagarna, sista tiden av hans liv, vilket är bättre. Så här nämner profeten alaihissalam att den som befarar att inte vakna i slutet på natten ber istället i början på natten. Men den som känner sig bekväm och trygg och säker med att han kan vakna innan fajr ber istället den tiden. Okej. Och här nämner de lärda att den bästa tiden att be nattbönen och witr på är den sista tredjedelen av natten, det som kallas för sahar, yani nattbönen, eller vad säger man, morgonkvisten, liksom gryningen, strax innan gryningen, innan fajr går in, den sista tredjedelen av natten. Och vet ni hur man räknar ut vad som är den sista tredjedelen av natten? Man delar natten på tre, och natten är från maghrib till fajr. Okej? Så låt oss säga då rent hypotetiskt att maghrib är 6 och fajr är 6. Då blir natten 12 timmar, eller hur? Och i många länder som är nära ekvatorn så är det ungefär på det här sättet. Att fajr är 6 och maghrib är klockan 6. Då blir natten 12 timmar. Och delar man den på 3 så blir det 4, 4, 4. Okay? Så sista tredjedelen blir då de 4 sista timmarna på natten. Så gärna då plussar man 8 timmar på klockan 6, vilket då blir klockan 2. 2 på natten till 6 på morgonen är då den sista tredjedelen av natten. I Sverige på sommaren är natten ibland 3 timmar. Hur lång är då sista tredjedelen av natten? En timme. Eller hur? Så, och på vintern är natten ännu längre ibland. Kanske sista tredjedelen är nästan ibland 6 timmar eller 5 timmar. Då dagen är kort och så vidare. Och den här sista tredjedelen av natten är den bästa tiden att be nattbönen på. Som här nämndes. Då Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att den är mashhud. Yani den är bevittnad. Bevittnad av vem? Änglarna, al-malaika. Änglarna av Rahma kommer ner och bevittnar personens bön och recitation av Koran. Och då säger de att änglarna också gör ta'min. Änglarna säger amin på din dua. Och änglarnas, ni vet, ta'min, den är inshallah besvarad. Så att det är större chans att din dua blir besvarad om du ber den sista tredjedelen av natten. Och inte bara det. Det har ju nämnts i den mäktiga hadithen i Bukhari Muslim att Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner till den lägsta delen av himlen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger då: "Man yad'uni fa'astajib lahu." Vem är det som åkallar mig så att jag kan besvara honom? "Man yas'aluni fa'atihi." Vem är det som frågar mig så att han kan få? Och vem är det som ber om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Ja. Och det här är fram tills Fajr. Och det här är varje natt. Den sista tredjedelen av natten. Så subhanallah, mycket, mycket stor chans att ens dua blir besvarad den här sista tredjedelen av natten. Allah Azza wa Jal säger då, vem är det som åkallar mig? Vem är det som frågar mig? Och vem är det som ber mig om förlåtelse? Allah musta'an. Och det är den tiden de flesta människor ligger och sover. Är det inte så? De flesta människor ligger och sover. Och därför nämnde vi också, när vi talade om dygden av nattbönen, att den är unik på det sättet att du gör någonting som andra inte gör. Och då är belöningen större. Kommer ni ihåg det? När man gör någonting som folk inte gör, man är unik med att göra en sunna, och andra är i rafla, de glömmer bort den, de sover, de vänder sig bort från den, så är belöningen mycket större i att praktisera den. Kommer ni ihåg det? Folk sover och du ber. Kommer ni ihåg de här första råden som profeten alaihissalam gav då han kom in i Medina? Då han sa afshu salam wa at'imu at'am wa sil al-arham wa sallu bin nas wa sallu bil layli wa an-nas niyam. Att afshu salam, sprid salam, mata folk, håll era släktband och be på natten då folket sover, tadkhulu al-jannata bis salam, så kommer ni att träda in i er herres paradis med as-salam. Mashallah. Tayyib. Då är vi inshallah överens om vilken tid som är den bästa tiden att be nattbönen på. Men det kan finnas omständigheter som gör att en person inte kan be. Kanske inte kan gå upp och be innan fajr. Och kanske har en tendens att lätt försova sig, att sova tungt, svårt att vakna. Och har lättare att be innan han sover. Då kan det vara bättre för den personen att be witr och nattbönen innan han sover. Så som då profeten alihi afdalu salatu wassalam gav rådet till Abu Huraira, Abu Darda och Abu Dharr. Alla fick samma råd. Då Abu Huraira sa awsani khalil bi thalath, att min älskade vän gav mig tre råd. Att jag ska fasta 3 dagar varje månad. Att jag ska göra witr innan jag sover. Och att jag ska be 2 rakat duha. Och hadithen finns i Muslim. Och Abu Darda och Abu Dharr fick samma råd. An utira qabla an anam. Att jag ber witr innan det att jag sover. Och minns ni visheten bakom detta? Varför skulle Abu Huraira be witr innan han sover?
Han memorerade hadithen.
Nej, profetens muskler. Eller han satt på kvällen och repeterade hadithen. Så han blev trött. Och kanske sov sent och skulle ha svårt att vakna och be sista delen av natten. Så han bad istället innan han sov. Det var hans omständigheter som gjorde att det här var bättre för honom. Okej? Okay? Och det kan ju vara samma sak för oss. En person har konstiga arbetstider. Han har svårt att vakna innan fajr. Och måste ha de här sista timmarna av sömn och så vidare. Alltså, be witr innan du sover. La haraj. Det finns inget problem. Du har inte gjort någonting fel. Det är mashallah khair. Alhamdulillah. Och en gång så frågade profeten alaihissalam Abu Bakr och Umar när varje person av dem bad nattbönen. Och då så sa Abu Bakr att han bad den i början av natten. Mata tutir qala nam utiru awwalu layl. Abu Bakr sa jag ber den första delen av natten. Och Umar radiyallahu anhu sa att jag ber akhirul layl, jag ber den sista delen av natten. Och då så sa profeten alaihissalam akhadha hadha bil hadar, yani Abu Bakr har tagit den säkra vägen. Wa qala li Umar akhadha hadha bil quwwah. Och Umar, han tog saken yani seriöst. Han tog den yani den största utmaningen att vakna och be innan fajr. Men man känner sig själv bäst. Och sen också, speciellt vi som bor här uppe i norr, det kan ju variera jättemycket på sommar och vinter. Till exempel, tala om mig själv, på sommaren är ju Isha vid 12 och Fajr vid 2. Och många är ju vakna mellan Isha och Fajr, eller hur? Många är ju vakna och väntar på Fajr. Och ni vet ju själva, sover man så kanske man inte vaknar och så vidare. Så Är man ledig eller börjar man sent, är det alltid bäst att vara vaken till Fajr. Då är det ju självklart bättre att be witr innan Fajr, om du ändå är vaken. Hänger ni med? Eller om du ska iväg på ett ärende, du vet du kommer inte kanske hinna be sista delen av natten, fast då ber du den första delen av natten. Eller man får kolla på sin situation. Sen så nämner författaren en liknande hadith till de haditherna vi har nämnt tidigare, som handlar om den sista tiden för att be witrbönen. Och det är hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alihi afdalus salat sa: när gryningen faller in så är tiden för varje nattbön och witr slut, så be innan gryningen. Och den hadithen, vi har ju nämnt liknande bestämmelser då. Och sen nämner författaren från Aisha radiyallahu anha, som sa att Allah sände bud alihi sallallahu sallam brukade be fyra duha, fyra raka duha, och ibland om Allah ville mer än så. Och Muslim berättar också att hon frågades om profeten alihi sallallahu sallam brukade be duha bönen. Hon sa nej, förutom om han återvände från en resa. Och i Muslim så rapporterade hon att han alihi sallallahu sallam sa, jag har, eller hon sa, att jag har aldrig sett Allahs sändebud be duha bönen, men jag brukade be den. Ja. Dessa tre hadither handlar om en helt ny bön. En salat, en bön, frivillig bön som kallas för salat och duha. Och ni känner igen det här ordet från Koranen, wadduha, eller hur? Och att duha på arabiska är tiden då solen gått upp. Yani, typ 10 minuter, en kvart efter det att solen gått upp helt och hållet, alltså efter det att fajr gått ut, tills strax innan dhuhr. Hela den tiden kallas för duha. Okej? Och man kan även på arabiska säga duha bi fatha, och man kan säga duha bi damma. Na. Och duha bönen är en bön där det finns lite olika åsikter. Är den rekommenderad? Är den rekommenderad under vissa förhållanden? Eller är den starkt rekommenderad? Och så vidare. Och inshallah, den korrekta åsikten är att den är en salah mutlaq. En salah som är generell och den är rekommenderad för alla att göra. Vi ska nämna lite tawjihat, lite olika förklaringar på dessa hadithen. Vi har ju då första hadithen att profeten alaihi sallam brukade be duha fyra raka, och ibland bad han mer. Och det här nämner Aisha radiyallahu anha. Men sen finner vi i den sista hadithen att hon säger att han inte bad witr. Så hur går detta ihop? Och båda haditherna är autentiska. Då nämner vissa ulema, yani hon berättar om vad hon har sett. Att hon såg inte honom be duha, förutom om han kom från en resa. Men andra sahaba berättade för henne att profeten bad duha. Hänger ni med? Så det är en förklaring. Hon negerar och hon bekräftar, baserat på yani, hur hon, hennes kunskap. Yani, vissa sahaba sa att han bad, och hon såg inte honom be den, förutom om han kom från en resa. Så det finns ingen motsägelse. Okay? Eller att det här var innan eller var efter. Att hon inte såg honom be, och berättade att hon inte sett honom be, och sedan började han be. Och då berättade folk från henne den andra hadithen. Det är också en möjlighet. Men duha-bönen är, inshallah och ta'ala, som vi sa, en bön som är rekommenderad. För att profeten, alayhi sallallahu alaihi wasallam, har uppmuntrat till den. Han har gjort den. Och han har godkänt att Aisha gör den. Tre saker. Kommer ni ihåg när vi talade om sunna? Al-fi'l, wal-qawl, wal-iqrar. Yani vad profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam sagt, uppmuntrat att vi ska göra. Vad han själv gjort, och det ska vi ta efter. Och vad han har godkänt. Även om han inte gjort det, men han har godkänt det, då är det tillåtet. Och här har vi alla tre. Han har gjort den, som nämndes i haditherna. Han har uppmuntrat till den, som vi kommer att nämna. Och Aisha gjorde den. Och det är inte logiskt att hon ska ha bett den här bönen yani kontinuerligt, utan att han ska ha vetat om det. Så att han har godkänt det tyder på att det är tillåtet. Ja. Vad som tyder på att duha-bönen är sunna generellt för alla är de hadither vi nämnde tidigare. Att Abu Huraira radiyallahu anhu sa att min khalil, min älskade vän, gav mig tre råd. Och ett av dessa tre råd som han gav till Abu Huraira, Abu Darda och Abu Dar, det var att be två raka duha. Och hadithen finns i muslim. Eller hur? En uppmaning. Och så sa Abu Huraira, la ad'uhunna hatta amut. Jag kommer inte lämna dessa tre råd så länge jag lever. Jag ska praktisera dem tills jag dör. Ja, nu förstår man att han bad duha varje dag. Eller hur? Det tyder på att det är sunna. Sen har vi också den kända hadithen i Sahih Muslim där profeten alaihi afdalus salatu wassalam säger att varje dag där solen stiger upp så måste en person göra sadaqa för alla sina leder eller sina ben. Och så säger han att varje tasbiha, varje subhanallah är en sadaqa, varje hamdulillah är en sadaqa, varje Allahu Akbar är en sadaqa och varje la ilaha illallah är en sadaqa. Och varje påbud av gott och förbud av ont är en sadaqa. Och så sa han, och yujzi'u min dhalika raka'atan yarka'ahuma min ad-duha. Och vad som ersätter allt detta, eller täcker allt detta, är två raka som han ber på förmiddagen. Ja. Och en annan hadith, att varje människa har 360 yani leder som alla behöver sadaqa varenda dag. Och den här hadithen är mäktig. Den lär oss att Allah Azza wa Jalls gåvor mot oss är enorma, de är stora. Vi ska tacka Allah Azza wa Jall för vår hälsa, synen, hörseln, att allting är i harmoni, mashallah, kroppen som Allah Azza wa Jall har givit oss. Nu vet vissa människor drabbas av smärta i kroppen för att en nerv ligger klämd. Har ni hört om det? En liten nerv, en led är lite fel, inflammerad, den ligger fel och de får smärtor i hela kroppen. Ibland kanske till och med kan inte röra på sig, ryggen och så vidare. Så tacka Allah Azza wa Jalla att ni har al-afia, ni är i ett gott tillstånd. Och därför är sadaqa. Yani, sadaqa betyder inte här pengar. Det betyder att vi måste göra någonting gott för att tacka Allah Azza wa Jalla. Visa vår tacksamhet till Allah genom att göra en god gärning. 360 leder. Och då måste vi då varje dag göra minst 360 goda gärningar. För att tacka Allah för dessa gåvor. Det kan vara i form av dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, goda ord som man säger, man hjälper folk. Flera saker, allting gott, är en sadaqa. Men vad som täcker allt detta och ersätter allt detta är att man då ber två raka duha. Gör du det, då har du gjort 360 sadaqa på en gång. Och denna hadith är då en generell hadith som uppmanar alla att be salat al-duha. Är det inte så? En annan hadith som är väldigt vacker som berättas från Anas radiyallahu anhu, och det är en hadith Qudsi. Yani, han berättar att profeten alaihi salatu wasalam säger att Allah säger, Allah azza wa jalla säger, Ibn Adam, människa, irka ali min awwalin nahar arba raka'at akfika akhirah. Människa, om du gör fyra raka'a till mig i början av dagen så kommer jag att skydda dig resten eller i slutet av din dag. Och denna hadith är inshallah sahih. Människa, om du ber fyra raka'a till Allah i början av dagen, yani duha, så kommer Allah azza wa jalla att skydda dig och ta hand om dig resten av dagen. Mashallah. Är det här någonting som vi alla söker? Att vara under Allahs beskydd? Då kan man göra dessa två raka eller fyra raka duha på förmiddagen. Hänger ni med? Och den hadithen tyder också på att det är en rekommendation. Det finns en likhet mellan salat al-duha och salat al-ishraq, som vissa kallar det för. Salat al-ishraq betyder bönen man ber då solen precis gått upp. Och det är den bönen som nämns i hadithen, att om en person ber med imamen, salat al-fajr, i moské, jama, och sitter kvar på sin plats och gör dhikr till soluppgången och sen ställer sig och ber två raka, kommer han att få belöningen av en hajj eller umra som är fullbordad. Och den hadithen är också sahih. Så kolla här. Be Fajr i moskén. Sitt kvar på din plats och gör dhikr. Och sen ber du två raka efter soluppgången. Då får du den här belöningen. Vissa ulema nämner att det här är också en form av duha. För det är samma tid. Men det finns ändå en skillnad mellan dem. Och det är att den här bönen har kriterier. Och det är att du måste be den i jama, i moskén. Du måste sitta kvar, du måste göra dhikr. Och du måste sen be två raka direkt efter fajr. Duha kan du be, yani 7, 8, 9, 10, 11 på morgonen. Kan be den hemma, kan be den i moskén, kan be den på jobbet. Det finns ingen... Du behöver inte göra de här sakerna innan. Hänger ni med? En annan sak som också här diskuteras, det är hur många raka kan man då be witr. Och det nämns ju här... Duha, precis. Bra att ni är med. Now, hur många raka kan man då be salat al-duha? Det nämns i hadithen som kommer här i boken att den som ber duha 12 raka kommer att få ett slott i Jannah. Men den hadithen är daif, den är svag och utgör inget bevis. Däremot hadithen efter nämner att profeten a.s. bad 8 raka. Och det finns också Yomul Fath att profeten a.s. bad duha 8 raka och hemma hos Umhani och så vidare. Så det nämns 8 raka. Och vi har då hadithen om sadaqa på dina kroppsdelar. Den nämner 2 raka. Första hadithen i kapitlet nämner att profeten a.s. bad duha 4 raka. Det finns också hadith om 6 och hadith om 8. Så man kan be duha 2, 4, 6, 8. Okej? Och vissa ulema nämner att du kan även be mer än så. Wallahu alam. Men generellt det här är det som då har rapporterats. En till fråga som dyker upp. Och det är hadithen som var här emellan. Vilken är den bästa tiden att be duha? Yani att duha kan bes från det att solen gått upp. 10 minuter en kvart efter. Tills strax innan dhuhr. Yani kvart innan dhuhr-tiden. Och... Men vilken tid är bäst? Det nämns här salatul awabin hina tarmudu al-fisal. Profeten alayhi salatu wasalam säger här att salatul awabin, bönen för al-awabin, och det står fel i ert studiehäfte, det står tawabin, eller hur? Det är fel, det ska vara al-awabin. Är från al-awab betyder personen som ständigt vänder sig tillbaka till Allah. Och Allah nämner det här ordet i surat Sad. Där han beskriver en profet, men att han var awwab. Yani den som ständigt vänder sig tillbaka till Allah i ånger. Ber om förlåtelse och vänder sig till Allah i lydnad. Och det är så en muslim ska vara. Han ska vara awwab, han ska alltid vända sig tillbaka till Allah. Och aldrig vända sig bort från Allah. Hur mycket du än syndar, hur många gånger du än syndar. Och det gör vi alla, vi syndar. Vi faller in i brister, vi har till korta kommande. Så ska vi aldrig misströsta Allahs rahma. Vi ska aldrig tänka att nej, toba gör vi inte. Eller toba accepteras inte. Eller vi har toba senare. Utan nej, man ska alltid vända sig till Allah i ånger. Och det är något som Allah azza wa jalla har gjort. Wajib. Wa tubu ila Allahi jamia. Vi ska alla vända oss till Allah. Och be om förlåtelse för våra synder. Så as-salat al-awwab. De... ångerfullas bön är då kamelen reser sig från de varma stenarna. Och här al-fisal är den yngre kamelen. För de äldre kamelerna, de har fått så stark hud, de är så härdade att de skadas inte av de varma stenarna och sanden. De kan gå på dem, de bränner sig inte och så vidare. De har härdad hud och som han Allah har skapat dem så. Till och med de föds med härdad hud. Som tål de här klimaten. Men självklart, i och med att de blir större så tål de mera. Men det finns en tid då solen blir väldigt stark. Och det är typ vid 11-tiden någon gång. Typ innan då stenarna och marken blir jättevarm. Och då ställer sig de här kamelerna upp. Det blir för varmt för att ligga på den här varma sanden. Och kanske lägga sig i skuggan eller någonstans. Yani den här tiden är den bästa tiden att be duha bönen på. Om man har möjlighet. Men så varmt är det ju inte i Sverige. Men yani, innan då har vi 10-11 tiden. Är den bästa tiden om man har möjligheten. Och de nämner också att det här är den tiden då folk oftast är upptagna. Arbete, de är på sök, de jobbar. Du är i skolan, du gör någonting. Att en person då vänder sig till Allah medan andra är upptagna med dunja är ett gott tecken. Han vänder sig till Allah när andra har vänt sig till dunja. Och det är självklart om man har möjligheten att be den. Så inte att du ska gå och skolka från skolan för att be den eller ska lämna jobbet för att be den. Det är inte det vi säger. Ibland vissa har utrymme, vissa är lediga, pappa lediga. Alltså, du kan be den igen. Ja. Vissa lärda, det är också värt att nämna, som Ibn Taymiyyah, nämner att Duha-bönen är specifik för de som inte ber nattbönen. Hans, yani, khulasa, hans sammanfattning av vad haditherna tyder på är att det här Duha-bönen är en rekommendation för de som inte ber nattbönen. Och för de som ber nattbönen, då ska de inte be Duha-bönen. Man finner att vissa sahaba bad och vissa bad inte. Och att profeten som ibland bad och ibland bad han inte. Så vad är förklaringen? Han säger då att jo, det indikerar på att den som inte ber salat al-layl, qiyam al-layl, han ber istället duha. För ni minns Abu Huraira att han skulle be witr innan han sov, yani be istället då duha på dagen. Wallahu a'lam. Men de flesta av ulema som Imam Nawawi nämner, al-jumhur al-ulema från al-salaf, nämner att duha-bönen är generellt rekommenderad för allt och alla. Och inshallah, det är den korrekta åsikten. Och sen att profeten a.s.w. ibland också lämnade duha-bönen. Det har de lärda förklarat med att profeten, som nämndes i hadithen, ibland lämnade en god gärning i rädsla för att folk skulle tro att den är obligatorisk. Hänger ni med? För att folk skulle tro att den är obligatorisk. Han vill inte göra det svårt för muslimerna. Så han lämnar ibland vissa goda gärningar. Så att folk ska förstå att de inte är obligatoriska utan de är frivilliga. Trots att han själv vill fortsätta göra dem. Men han lämnar dem för att underlätta för oss. Och det var den sista hadithen i detta kapitel. Inshallah ta'ala. Och vi kommer nästa lektion. Fast jag kanske är bortrest nästa vecka. Vi får se. Men i alla fall nästa lektion kommer vi börja prata om salat al-jama'a och al-imama. Hur man ber i samlingsbön. Och bestämmelser kring att leda bönen. Vilket är väldigt, väldigt viktiga frågor. Som varje muslim måste känna till. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.